Do you want?
Hej och välkommen till Tillfrisknande podden. Jag heter Mikael Lund och idag så har jag med mig Ali Roinanen som är från KRIS. Och det, ni som inte vet vad KRIS är, så det betyder, det kan ju du säga då.
Ja, det betyder ju kriminellas revansch i samhället.
Ja,
det är vad det betyder.
Ja. Och Tillfrisknande podden, det handlar ju mycket om vad gör vi med tillfrisknandet? Vad händer när vi blir drogfria? Vad börjar vi göra? För att många av oss blir liksom positiva krafter i världen och förändrar saker och ting och bygger upp saker och ting. Och det behöver folk få höra, tänker jag. Vad gör man liksom efter? Mm. För jag ser ju, och det pratar vi, jag har varit och pratat med Mia också, Törnblom, och vi pratar bland annat då om att vi blir krafter för det goda på något sätt. Mm. Och det är därför jag vill träffa dig. Mm. Och vi har ju en historia ihop också.
Det
är kanske bättre att du berättar den än att jag berättar den.
Jag heter ju Ali och är en beroende. Det vill jag börja med att säga. Och en före detta kriminell.
Ja. Och
vi träffades ju på fängelse. Mm. 1994 när jag avtjänade mitt sista straff.
Ja, just det.
Jag kanske ska säga senaste, men det känns ändå rätt tryggt just nu, i alla fall idag, att säga att det är sista straffet.
Ja, hur 94, det är några år sedan.
Ja, jag har varit drogfri och hedlig sedan den 1 april 1994, så det är lite över 27 år nu.
Mm.
Vilket du har ju också en del i, speciellt i början när jag gjorde mina första stapplande steg, eller jag fick möjligheten att komma till Rockstudieanstalten när de hade 12-stegsbehandling och jag hade väl någonstans under häktningstiden för första gången alltså jag var drogfri 3 hela månader sedan jag var 14 år och jag var 37 då. Mm. Så att det var liksom första sammanhållande helt drogfria tiden.
Mm.
Och då kom ju ångesten och sorgen och ilskan och harmen och allting som liksom var förknippat med gentemot drogerna var det jag liksom någonstans ställt till med ändå. Mm. Och att jag liksom först var liksom förtvivlad över vad jag gjort med mot min familj då.
Ja,
genom att liksom inte vara närvarande, försvinna, vända ryggen och liksom tycka liksom att det de inte vet någonting om, det har de inte något ont av, men det stämmer ju inte. Min mamma led ju under alla dessa
jag
år.
Jag träffade henne vid något tillfälle, kommer jag ihåg.
Jättefin, jättefin mamma. Som är bästa mamma jag har haft någon gång. Kanske. Men jag är också en pappa. Och det var ju liksom dyssigt på många sätt hemifrån också. Och det fanns, och jag var förtvivlad, min mammas var ju så söndermedicinerad.
Mm.
Men i alla fall när jag var där och blev domen kom och jag fick möjligheten. Eller egentligen hade jag kommit till den där punkten där jag sa att alltså, jag behöver hjälp. Alltså på riktigt, jag behöver hjälp.
Mm.
Och dagen efter så knackar en ung tjej på celldörren. Så knack, hon kan väl gå som hon vill där. Men, och så säger hon, jag heter Lisa och det är jag som placerar ut på anstalter och så här. Och du har ett drogproblem, säger hon. Och då har du ju precis kommit på det, kan man säga. Så här, ja, men det har jag ju då. Och då sa han, ja, men vill du ha hjälp med det? Och då var jag ju precis så öppen som jag behövde vara.
Ja,
och så, ja visst, det vill jag. Och då tog hon fram...
det där fönstret är ju begränsat.
Ja, det är en kort period bara.
Ja. Och häktet är ett bra ställe.
Ja, och då sa hon att det finns ett nystartat projekt nere i Linköping.
Mm.
På Rockstudieanstalten. Och det är någonting som heter 12-stegsprogrammet och det är Minnesota-modellen ungefär. Så här, så.
Mm.
Jaha, sa jag, så här, vad är det för någonting? Jag har ingen aning, jag vet inte. Mm. Och just då var jag också så öppen att det spelar ingen roll riktigt vad det är, bara jag nappar på det. Så jag läste knappt igenom, alltså till 12 steg, jag förstod inte vad det var, men jag tänkte så här att ja, men då tar jag det. Men då sa han, du får ringa dit och prata med dem om de vill ta emot dig. Och då ringde jag och fick jag prata med Gunnar.
Med Gunnar,
Gunnar, ja. Militären och anstaltschefen. Och ja, på något sätt i alla fall så sa han, men du är välkommen hit.
Mm.
Det gick jättesnabbt. Och då ville jag egentligen bara iväg dit ner. Och så när jag kom ner dit så var det första gången på de här 3 månaderna som jag fick vara med andra då på mottagningen där och prata med andra. Och, Och då fick vi träffa förtroenderådet, och förtroenderådet bara förklara väldigt enkelt att här är det liksom 12 steg som gäller och här är det drogfrihet. Och tänker du knarka får du fan, då får du söka någon annanstans. Mm. Så liksom så enkelt var det. Det var
det var rätt tufft där.
Ja, det var det. Förtroenderådet har tagit beslut att det ska vara rent på anstalten, och jag tror att det är väl enda sättet att en anstalt kan vara drogfri eller att vara ren från droger. Det är om de intagna bestämmer sig för att göra det.
Ja, och vi hade ju, det låter kanske konstigt, men vi hade en väldigt bra kommunikation. Alltså vi som var terapeuter där, vi hade inte full frihet riktigt att göra vad vi ville. Men vi hade en bra kommunikation både med förtroenderådet och ledningen på anstalten. Mm. För det hände ju lite grejer där inne ändå.
Ja, det gör det.
Det var lite hot och det var allt möjligt. Men jag kom ju dit som nykläckt terapeut. Mm. Och blev dit kommenderad mer eller mindre av Provita faktiskt. Mm. Jag jobbade åt dem då som var ett rikstäckande bolag på den tiden. Och blev satt där, ja nu ska du bedriva behandling och bygga upp programmet med Thomas Torné. Och han var ju också militär förresten.
Ja.
Och sen hände det ju en grej med dig som jag aldrig glömmer faktiskt.
Det var när jag skrev min livshistoria. Måste vara det.
Ja,
när jag började prata om att någonting som höll mig vaken på kvällarna.
Mm.
Och det är någonting som har hänt mig i min barndom.
Ja, just det.
Och då sa jag, och jag vet inte hur jag ska göra. Och du sa det, men du har ju redan ungefär börjat prata om det. Mm. Och när jag hade inte nämnt vad det var, men... Och jag tog det sen i min livshistoria. Det är det du menar, va?
Ja.
Övergreppet. Ja. Och då tog jag beslut då att hade alla punkterna i mitt livshistoria var ju punkter utom det här då. Mm, jag hade skrivit ordagrant vad som hände.
Mm.
Och jag kommer ihåg att jag höll på att liksom svettas ihjäl när jag skulle göra det. Det var så jäkla hårt. Eller tufft var det.
Mm.
Och jag kommer ihåg, men det var ju en process dit att komma där. Att jag skulle göra det här. Det var först 10 händelser. Det var liksom... Mm. Gällinäckkurvan och så var det livshistoria. Jag kommer ihåg alla uppgifterna och de var så jäkla bra och de kom i rätt tillfälle. Men livshistorien var jäkligt tuff för mig.
Mm.
Men den delen var, resten var inte så fara, men just den här biten, att den här traumat då så att säga.
Mm.
Och när jag tog det då så kom jag bara ihåg att efter, precis här, jag tänkte, vad fan gör jag? Hur dum i huvudet är jag egentligen? Hur fan kan jag göra det?
Ja, jag vet. Ja.
Men det här kommer ju alla prata om på hela anstalten. Och, liksom, och så var det ju liksom, jag vet att
skammen,
ni sa så här.
Skammen.
Ja. Men så var det ju det här, nej men det kommer stanna här. Ja, tjabba, vet du, det kommer det ju inte göra. Men det gjorde det. Men, och efteråt så minns jag att
det var en väldigt bra grupp också.
Ja, det var det.
Måste jag säga.
Ja, men så fick jag bra feedback då att jag var ärlig, men att jag hade stängt av känslomässigt. Det var ju liksom så tufft att ta.
Mm.
Och efteråt så gick jag tillbaka till avdelningen och så gick jag in och stängde dörren och så låg jag bara, det är fan dum i huvudet. Fan, gör jag för någonting? Jag har ju varit begravt liksom en hemlighet i 30 år. Ska jag liksom lägga upp det på kåken av alla ställen?
Ja, just det.
Men, och sen tog det 20 minuter någonting. Så knackade det på celldörren och så var det en kille. Jag minns inte vem det var nu, men 2 celler bort. Och så får jag snacka lite mer. Och jag tänkte, nu börjar det här jävla skiten på en gång. Men...
Mm. Var bodde du på Tallen? Var det?
Nej, på Björken.
Björken.
Men då i alla fall, då kom han in och så satt han sig ner och tackade mig för min livshistoria. Och så berättade han då att... Ja, jag tackade för att dela mer av det här med pedofilen och det.
Mm.
Och då sa han att ja, jag har varit med om precis samma sak.
Mm.
Då fattade jag att det började en läkning.
Mm.
När vi började, och då förstod jag att jag helar mig själv genom att dela. Mm. Jag fattade aldrig det riktigt då, utan jag bara lägger ut det här och så, vad fan ska det ta vägen?
Mm.
Men det hade ett syfte. Och sen var vi ju 3 då på den avdelningen som började prata om att vara utsatt för sexuella övergrepp. Och då förstod jag liksom att det här är något viktigt.
Mm.
Sen har ju det blivit sista jag gjorde nu var när jag var i Japan för ett par månader sedan och dela med mig om det, att jag var utsatt för hela världen på FN. Så att det är klart,
det här med lite större publik.
Ja, det blev ju det.
Ja, men det är det som är intressant, att det som håller oss så hårt kvar i missbruket och drogandet, när vi väl släpper ut det som håller oss starkast vid det förflutna, så är det verkligen då som vi säger att trollet spricker i ljuset.
Mm.
Och det styr mig inte längre.
Nej.
Och sen kan jag berätta det var som helst, i stort sett.
Ja. När man är klar är så, med det och, så, ja. Och då blir det ju ett verktyg. Jag tror så här att jag har massor, jag hade jättemycket minus i mitt liv.
Ja.
Men jag hade också massa plus. Mm. Men till slut så var det för mycket minus för att jag ens skulle se att jag hade något positivt i mitt liv.
Mm.
För att det drunknar av allt negativt. Men när jag började och kom in i programmet och in i tillfrisknandet på kåken, så började jag ju uppifrån och började beta av grej efter grej när jag började liksom bearbeta de här minuserna.
Ja,
och det som var miraklet i det här var ju att när man bearbetar ett minus så blir det ju ett plus av det hela.
Ja,
då blir det ju en tillgång.
Ja, och då och någonting att hjälpa någon annan med. Ja, det blir ju det.
Och då har du haft ett syfte. Och då får du helt plötsligt, ja men då har det ju varit viktigt att jag varit utsatt för en pedofil när jag var 9. Förut var det bara hemskt.
Ja, just det.
Och helt plötsligt så är det någonting positivt. Inte positivt, jag säger inte så. Det är, inget, det är aldrig positivt att någon blir utsatt. Men då har du åtminstone en förklaring och ett syfte till att jag kan använda det här för att kanske hjälpa någon annan.
Mm.
Och det har varit viktigt. Och då blir det så här, då har ju ingenting i mitt liv varit meningslöst.
Nej. Men jag brukar säga, allting som händer mig, svek och jag har varit med en massa konstiga saker i tillfrisknandet också. Men jag brukar säga att det är alltid en bra story att berätta på ett möte.
Mm.
Och att det kommer hjälpa någon annan. Hur jag har hanterat situationen och hur jag har hanterat det och vilket kanske helvete jag har gått igenom. Mm. Men då finns det en mening med det.
Oh ja. Precis.
Det finns en mening,
Ja,
med det mesta som sker.
Därför blir det ju att jag är idag tacksam för allt som har hänt mig.
Mm.
Och även vad andra har gjort mot mig. Alltså då kan man ju undra, vad var det för syfte när jag som 7-åring och de skar mig i handleden och låste in mig för att dö i en källarförråd?
Mm.
Ja, när jag kan berätta om det för någon annan, om det kan hjälpa någon annan ur någonting hemskt, så har du ju ändå, det var meningen, det finns ett syfte.
Ja, nu när du berättar det här, jag var förföljd av 3 killar. I nästan ett helt år, skolår.
Mm.
Bara för att jag skyddar en annan kille.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Så skulle de ta mig istället då. Och den rädslan jag kände, du vet. Och för det var det jag tänkte, att fy fan vad rädd man är där. Liksom.
I ett mörkt förråd och i flera timmar, vet du, att jag blödde och så här. Jag förstår inte bättre när jag är 7 år.
Nej.
Och liksom, sen var det en av killarna som fick dåligt samvete och kommer upp när de släpper ut mig i alla fall. Men just det här att fan, alltså, och idag är folk, alltså ungarna är elaka mot varandra fortfarande. Alltså det
försvinner inte.
Nej. Mm. Och jag tror så här, vi måste vara rädda om varandra och vi måste våga prata om de här grejerna. Då kan det hända grejer. Mm. Men det som jag skulle vilja komma till är mer så här att min början var ju kapitulationen. Och kapitulationen gjorde att det var ju 2 delar. Mm. Först var det här liksom när jag såg den här maktlösheten för drogerna, det kriminella, allt det som hade hänt som var där. Men den andra delen var ju det här jobbet att mitt liv var ohanterligt. Och det var ohanterligt vare sig jag var drogad eller inte.
Just det.
Det var det kämpiga. För att jag började förstå så här att fan, jag vet inte hur man gör när man lever. Alltså jag var ganska duktig, eller jag var riktigt duktig på att överleva. Men jag var urusel på att leva.
Ja.
Jag vet inte hur man gör.
Jag hade inga strategier heller riktigt.
Ja. Jag hade lärt mig att jobba.
Ta mina känslor och sådär.
Ja. Jag lärde mig att jobba och prestera och sådär. Men om jag inte gjorde det, då var ju liksom ingenting.
Ja.
Så att, och då fick jag ju det här att, och då hamnade jag i depressionen. Du kommer ihåg nog att jag var i depression under perioder. Och det var ju det, alla var så oroliga. Jag fick inte vara i cellen, jag fick inte vara där, jag fick inte vara ensam. Jag blev störd på alla. Och jag sa att, men vad är det? Nej, det är okej, sa jag. Men det var inte okej. Men, och alla andra såg det tydligare än vad jag själv såg det. Mm. Och då var de ju rädda, eller också på avdelningen, att de var rädda att jag skulle göra illa mig själv och sådär.
Mm. Mm.
Sen kom ju då, ja men vad ska jag göra då? Ja, det var ju då det var, här har du 12 steg.
Mm.
Det var egentligen jätteenkelt. Ja. Men det var ju väldigt svårt att liksom förstå liksom att lösningen skulle finnas i programmet och gemenskapen och möten. Och
men det kom ju folk utifrån på Rockstuna och hade möte inne på anstalten.
Ja.
I villan där, kommer jag ihåg.
Ja. Vi hade möten inne på anstalten. Ja. Och så kom de
som ni själva höll i.
Som vi höll i. Och sen kom de utifrån, speciellt från Norrköping då. Och, och även från Linköping kom de in. Och det här var ju en höjdpunkt. Eller mitt första möte var ju ganska, det var ju, för mig var det en stor grej. För vi fick ju alltid frågan, 2 frågor. Har du läst i boken? Nej, sa jag. Har du varit på möte? Nej, sa jag. Och jag var så trött på de här jävla frågorna. För varje gång som Thomas började morgonrunda så här, har du läst i boken? Nej. Har du varit på möte? Nej, sa jag. Så tänkte jag, jag måste få slut på den här frågan.
Ja,
så jag får väl gå på ett sånt där jävla möte då. Så Jag gick med en annan kille, vi bestämde igår en dag, vi hade bara ett möte i veckan då. Mm. Så kom jag dit och så kände jag när jag går in på mötet så här att jag har ju varit i den här lokalen, vi har ju våra grupper där. Mm. Men så jag går in så känner jag bara så här, när jag kliver in på det här mötet kommer mitt liv aldrig bli så likt det. Och det var ganska skrämmande liksom. Så, här,
ja,
så jag var lite rädd. Så när jag klev in på mötet och satt där så var det en kille som delade så jäkla bra. Så när jag kom ut kände jag bara, fan vet du, jag måste gå tillbaka. Mm. Jag måste gå tillbaka. Mm. Och så blev ju det min grej sen. Och så var det ju att vi öppnade upp så vi hade 3 möten under den tiden jag var där. Och jag var på varje möte och jag blev kaffekokare och sådär. Och det var också viktigt att jag fick vara med och bidra. Mm. Och vi hade ju också 7:e traditionen att vi självförsörjade för
ja,
så var det liksom att jag ville alltid vara med så att jag växlade till med kronor. Och så la jag en krona varje gång för att jag kände att jätteviktigt för mig att få vara med och bidra.
Fast jag kommer ihåg själv när jag gick på möte, jag kom upp till Stockholm sen. Och när jag inte hade pengar, för jag hade inga pengar i början. Jag levde under existensminimum ganska länge faktiskt. Ja. Och jag vet inte fortfarande hur jag klarar mig. Universum och Gud har varit god liksom så, men det var, och när jag inte kunde lägga men herregud vad jobbigt alltså. det var jag fick skamattacker det var viktigt för mig så viktigt så procentuellt så la jag ju mer på den tiden av min inkomst än vad jag gör nu fast jag ger idag också men så jag
fattar precis vad du menar, men det var det kändes alltså, även om vi hade allting, vi hade fikat, allting var gratis och vi hade lokalen och alltihopa så var det ändå jätteviktigt att få göra det. Det var jag tror att det var mer för min egen självkänsla skull att jag liksom ville vara med och göra det. För att jag ville inte leda mötet, jag ville inte läsa texterna för jag tyckte allt sånt var jättesvårt. Jag hade jättesvårt för det och prata inför grupp och såna här grejer.
Men jag kommer ihåg dig som rätt blyg faktiskt.
Det var jag. Det var jag hade ju vision, jag hade ju väldigt svårt att man skulle stå upp inför andra och prata. För då blir det fokus på mig. Det var en sak att vara en clown och skämta. Där vi satt utanför och man satt och garva och kunde skoja. Men när folk började fokusera sin blick på och säga, men vad säger Ali nu? Då var det helt plötsligt jättejobbigt. Så det är ju lite spännande då att åren har liksom visat sig att man nu idag jobbar som föreläsare.
Det var ju samma för mig. Alltså, min största rädsla det var ju att prata inför folk. Därför att blotta mig. Jag bestämde mig tidigt. Jag var på barnhem när jag var liten. Så jag bestämde mig tidigt. Här måste man klara sig själv. Och jag var 4 år. Liksom. Sen pratade inte jag med någon om mig själv egentligen förrän jag blev clean. Alltså det är 27 år, liksom förstår du, av tystnad egentligen om mig. Även om jag levde livet och var väldigt offentlig i vissa situationer. Men jag var alltid drogad när jag stod på scenen och så. Och sen helt plötsligt så, vet jag höll på att dö när det var 8 personer i grupp. Så kändes det.
Ja.
Och sen gick jag i utbildning, sen så då var det sceniskt framträdande. Jag låg inne på toaletten och skrek. På alla 4. Liksom, vad fan har du gjort mot dig själv? Du är en idiot, Mikael. Du hatar ju det här. Och så var jag tvungen att gå in på scenen. Och de där terapeuterna, de såg ju mig, de som jobbade där. Så de har gett mig uppgift, du ska föreläsa om rädsla. De jävlarna. liksom. Och mina knän, alltså knäskålarna hoppade så rädd var jag. Alltså. Och men sen efter det så, jag bara, nu har jag gått emot den största rädslan. Och det har inte varit en väg tillbaka. Jag älskar att föreläsa och prata inför folk idag. Alltså det är som befrielse att få vara fri.
Ja, det är det.
Släppa den här självcentrerade skammen som jag satt i. Alltså.
Jag blev ju i skolan väldigt ofta utskattad. Eller liksom, och började garva. Och det blev alltid bråk med det. Och det slutade med att jag klappade till någon och så hamnade jag ute i gången och sådär. I korridoren och sitta och sådär. Och självömkan och offerroll och utanför och annorlunda och allt det där. Så minns jag så tydligt. Jag fick göra, bland annat så var det ett par grejer som hände som jag skulle vilja dela med mig av. Och det ena var när jag kom till Provita i Norge. För en av killarna så blev liksom en riktigt bra polare. Han som hämtade ut mig för att gå på möten inne på Rockstuna. Vi fick åka in då på sån här P14, sån här del av dagen, så kunde de få hämta. Om någon skrev på och tog ansvar så fick man åka med. Då. Så vi åkte in på en av möten. Och han då uppmuntrade mig jättemycket och sa att fan, kom hit till Norrköping, till Provita. Sök P34 dit. Och jag gjorde det då. Så när jag väl får komma dit då, så två dagar innan, då har han dragit till Haninge. Så han är inte kvar. Så då, vad fan i helvetet. Fan, drog han då helt plötsligt? Det var ju bussigt. Mm. Och så började han prata sig varm om då att när din P34 är, så kom till Haninge då.
Ja, kom då. Ja, kommer du
ihåg. Men i alla fall så, på det i Provita där i Norrköping då, så en uppgift som jag fick då, i och med att jag fick börja då med tre och sådär, men då fick jag en välkomstuppgift, och det var att jag fick ett stort jäkla papper och så fick jag en massa färgpinnar. Så skulle jag börja liksom måla min framtid. Ska du stänga dörren kanske?
Ja, spela lite. Kör på.
Men i alla fall då så fick jag, och det här var helt tom. Jag kunde inte komma på vad min framtid skulle innebära. Vad skulle det vara i min framtid? Det var helt vitt. Pappret var helt tomt och så här. Så till slut var det några killarna som sa så här, hur fan går det med uppgiften egentligen? Nej, men det går, jag vet inte vad jag vill ha. Jag har ingen aning. Och så sa han så här, men fan, du måste väl ha någonstans att bo i alla fall. Så då gjorde jag då att jag började då måla ett rött hus med vita knutar. Och sen tänkte jag, ja, nu får du väl dra över på då. Och då var det liksom fru och barn och hund och katt och vata prylar och företag, pengar och allting så här. Men sen kom ju då lite mer alltså andlighet och en av tolvsteg. Så var det liksom att så jag gjorde en av märke och jag gjorde program och möten och sponsor och försökte måla allting, för vi fick inte skriva. Och till slut var jag klar med den här uppgiften. Och kände, fan, jäklar vad jag har lyckats skapa grejer. Det var ju, och pengarna var på travar och högt. Det var ju viktigt.
Ja, det är klart.
Ja, och sen i alla fall så fick jag presentera den här för hela gruppen då. Så här, och då sjönk hela modet. Och jag sa, det här kommer aldrig gå. Vet du. Men då var det någon som sa så här i alla fall. Fick en fin spegling. Och sa, vad fint, vad bra grejer du vill ha. Så där. Och så var det en som sa, hörru Alisson. Så här, fan, du vill ju bli en Svensson. Och då började jag titta på den här tavlan. Ja, det vill jag. Mm. Allt det här med kärlek, omtanke, familj och liksom mod och kraft och styrka och allt det här. Det var precis det jag ville ha. Det var ingenting annorlunda än någon annan. Mm. Och så tänkte jag, ja men det var jättefint. Och så la jag den här, rullade ihop den och la den i någon låda så här. Och sen kom jag ut och sen började ju livet. När jag kom ut från kåken, då började ju någonting. Då var det som att hela livet rasade rakt i huvudet. Det första liksom som var att när jag flyttade ut i min egen lägenhet. Det var ju då när, jag vet vilka de första var som hörde av sig. Kronofogden. De vill ha sina pengar. Jag var liksom, ja, var det så här verkligheten skulle bli? Jag hade levt i en bubbla då under 17 månader i behandling och på kåken och det. Så sen började liksom problemen och så började jag beta av skulder och gottgöra och hålla på. Det var liksom ett jobb och verkligen liksom, för att jag ville bli skuldfri.
Och det krävde ju både disciplin och åtagande och sådär. Jag kommer ihåg, alltså, jag hade skuldberg som var alltså, jättemycket pengar för mig på den tiden. Och när jag började beta av, jag har inte haft någon skuldsanering eller något sånt, utan jag har bara jobbat och cashat och startat företag och jobba. För att samtidigt så känner jag mig oärlig, för att eftersom jag hade firma så redovisar jag inte alltid kronofogden, utan jag vill ju leva också. Men alltså, jag jobbar ju alltså över 100% för att kunna betala, och folk fattar inte det när de prata med, ja men du som har allting, och så här säger de idag, nej det har varit hårt arbete och disciplin.
Ja, håller med.
Ja, för fan, jag var över 10 år liksom, och jag hade 100 000 kvar. Och jag tänkte, jag vill bara bli av med den här jäkla kronofogden alltså.
Ja, men det är ibland att, jag känner att modet ibland var ju liksom, alltså, fan ska jag orka liksom att leva på det här, alltså inga pengar, ingenting, undan mig ingenting. Mm. Och så minns jag så tydligt liksom när jag hade den sista skulden, jag blåste min lilla, vi kanske kommer ihåg, jag lurade honom på hans besparingar, över 100 000 så han som han fick gå in i som borgenär på ett lån som jag inte pröjsar. Och då hade jag 20 000 kvar, jag hade samlat upp 20 000 och jag gick till honom och fick ge honom pengarna. Och jag kände så här, nu är jag skuldfri. Det var den sista skulden, det var ju liksom banker och Finax och alla sina jävla lånebolag och allt sånt där, allting var borta. Så går jag hem och så går jag in på bankkontot och tittar och 3472 kronor. De är mina pengar. Det är mina pengar.
Precis.
Och det var liksom, för att innan dess så var det inte mina, det var andras pengar. Jag var skyldig de pengar och de pengar. Och så var det så himla skönt och känna att jag har verkligen gjort rätt för mig.
Ja.
Jag betalar bort det här och jag kände hur stolt jag var över mig själv. Liksom så här. Nu var inte det här att jag kan liksom lägga hela mitt resten av livet att jag var stolt i att jag har gjort rätt för mig. För det här är sånt som folk där ute ser så att det är självklart att man gör.
Ja,
men för mig var det inte det. Nej, för jag hade ställt det till det så länge.
Nej, nej. Alltså jag, du vet, jag gjorde ett bedrägeri när jag var 18 på PK-banken. Mm. Och vi åkte och köpte knark för pengarna i Helsingborg och tillsammans med de torska sen, vilket gjorde att jag blev också åkt in. Så jag spelade oskyldig så jag klarade mig bra i rättegången och så. Men jag hade en skuld till PK-banken på 50 000 kronor. Mm. Alltså det var jättemycket pengar, det var 1979 liksom, eller 78. Och den där skulden, den förföljde ju mig. Mm. Så att jag kunde ju aldrig ta, det spelar ingen roll hur mycket jag jobbar eller så. Men på den tiden så var det ju inte datasystem, så Kronofogden hängde inte med.
Mm.
Och så jobbade jag aldrig fast anställd.
Mm.
Så jag levde ju ett liv liksom bredvid hela tiden, även fast jag hade alltså schyssta jobb. Jag var kasinochef och jobbade som restaurangchef och allt möjligt. Och ändå så kunde jag inte leva som en vanlig människa. Därför att jag hade sabbat för mig.
Mm.
Och det är många som kommer till oss i behandling och så som vi träffar. De säger nej, det går inte att komma tillbaka därför att det ser ut som det gör. Det säger, det stämmer inte. Utan det går faktiskt. Jag gick ju upp till Kron. Jag ringde till Kronoinspektören. Vad heter det? Fogden.
Ja,
högsta chefen. Jag ringde till honom. Så sa jag så här, vi har haft en relation sedan 1979. Jag vill göra slut med er. Ni vill inte ha mig som kund längre. Så här. Och han började skratta. Så här, det är ingen som har ringt mig och vill göra slut med mig. På det sättet. Så sa jag, kan vi inte ha ett möte? Sa jag. Så jag sa, det var lite 100 plus kvar. Då sa jag så här, att jag har 70 000. Du kan få dem. Om vi kommer överens. Ja, men du har skatteskulder och skit. För jag hade ju företag och sånt. När jag var aktiv.
Mm.
Och så tar jag med mig Henrik. Du vet om det är. Han en snubbe. Mm. Jag kan inte säga efternamnet. Mm. Vill jag inte. Men han tog på sig kostym. Och sådär. Så han följde med. Så han trodde jag hade advokat med mig. Och han är inte advokat. Så vi gick in där. Och så då sa jag så här att. Då sa han, ja men har du pengarna så får du ge dem till dem. Nej, jag har dem om vi kommer överens, sa jag. Mm. Jag hade undanstoppat. Liksom så. Och så säger han så här, jag ska bara gå och prata med en kollega. Så kommer han tillbaka. Okej, sa han. Och det lustiga var att jag hade bestämt mig runt 15 mars. Mm. Att 15 oktober ska det vara betalt.
Mm.
Jag hade ingen aning om hur det skulle gå till. Helt plötsligt så händer någonting så jag får pengar. Alltså det är bara, det är magi alltså. Mm. Så den 15 oktober gick jag, skickade in pengarna. Och sen dess har jag varit clean, drogfri. Eller vad säger jag, skuldfri.
Ja.
Ja. Och jag är så tacksam till Henrik som följde med mig och satt och spelade advokat.
Mm. Ja, det är, ena sidan är att när jag väl tog mig ur det där ekonomiska hålet så har jag blivit, tyvärr, lite rädd för att satsa.
Mm.
Jag har blivit försiktig.
Mm.
För försiktig. Alltså, tyvärr skulle det ha varit bra om jag hade liksom vågat satsa på fastigheter eller hus eller lägenhet. Ja. Jag har liksom blivit, nej, vänta hela tiden. För att inte hamna i en sån här
rävsax.
Så att det har varit nackdelen.
Men, jag känner igen mig i det. Men det, för mig kanske inte handlat om ekonomi. Men jag har varit förbannat rädd för min egen kraft.
Mm.
Alltså att köra bara. Jag känner ju andra i programmet som är drogfria och så. De har bara kört.
Mm.
Och jag vågar inte. Alltså, jag vågar inte ens åka utomlands. Jag åkte utomlands första gången jag hade 5 år. Därför jag litar inte på mig själv. Trots att jag kunde lita på mig själv idag när jag tittar tillbaka.
Mm. Mm.
Och så att jag har missat tåg, om du förstår det. Som jag skulle kunna tjäna pengar på. Som jag inte har tagit. Därför att jag har varit för rädd för min egen framfart.
Jag har ju varit jätteduktig på att jobba ihop på idéer och projekt och sådär för andra.
Mm.
Och även för organisationer. Så liksom jag är duktig på att dra igång grejer. Men så fort det blir mig själv så är jag precis som om det är svårt. Men jag, det betyder inte att jag har det dåligt på något sätt. Jag har det bra.
Ja.
Men det är klart att jag kan ibland tycka att ja, men varför har jag inte liksom vågar liksom chansa lite mer, ja, och sådär. Att liksom, men så är det.
Men har inte det lite med egenvärdet att göra? För det handlar om hos mig i varje fall. Mm. Liksom någonstans. Att jag inte riktigt trott på mig själv sådär.
Nej, för det är det som blir tvärtom då, att jag är duktig på, när jag drar igång ett projekt eller ska genomföra någonting idag, till exempel för kris och så kör jag ju på. Jag har ju flera diagnoser, det har jag också. Och jag drar ju bara på och sen kör jag tills det blir gjort. Och liksom finns det här att men det där kommer inte gå. Det finns liksom inte hos mig, utan det, allting går. Det är bara en fråga om hur lång tid det tar.
Ja.
Så att jag har ju också lyckats vara med och driva igenom vissa eller svåra saker som man säger, om det där är nog ingen mening att försöka göra. Alltså, det ska gå.
Men den här krishistorien, alltså som kris är som organisation.
Så, ja.
Det är ju, alltså för mig, det är också helt omöjligt egentligen. Det är en massa kriminella som träffas. Och jag kommer ihåg när det startade, vi pratade om det innan nu. Med Ronny och Börje och Christer och du. Och att, vad håller de på med, tänkte jag.
Mm.
För jag var så inne i, ja du vet, i NA och sådär. Och gjorde massa service och så. Så att jag var inte intresserad riktigt. Och sen, jag har ju varit kriminell, men jag har suttit sammanlagt. Jag har varit mer i fängelse i tillfrisknandet. Jag har varit på Kronoberg i flera år. och på Rockstuna. Så jag har varit med på kåken. Men för mig så har det varit gottgörelse faktiskt. Nu blir jag rörd här faktiskt. Alltså när jag satt när jag var 17, när de tog mig för grovt narkotikabrott. Det fanns ingenting. Det fanns ingenting. De kom med en jävla deckare och FIB Aktuellt till mig. Det skulle de ju aldrig göra idag, men de gjorde det. Alltså, det var det jag fick. Jag hade behövt en möteslista. Det finns någonting för dig. Jag var kaputt. Jag vägde 48 kilo där inne i häktet. Och var gravt kriminell. Alltså, jag dealade ju liksom. Och framstod som ytterst oskyldig, men det var jag ju inte. Nej, och jag klarade mig bara för att jag hade ärliga blå ögon. Och farsan kände domare, eller ordförande, lite. Förstår du? Så han visste vem jag var. Jag spelade handboll och så. Och annars hade jag hade åkt in. Och det, jag tänkte det när jag blev drogfri sen och jag fick chansen att vara i fängelse. Det här är min gottgörelse till världen. Att jag är här. Och ger hopp till folk. Vi hade 7 grupper på Kronoberg till slut. Och sen Rockstuna var jag med och byggde upp det tillsammans med Thomas då. Och jag tror att en del, den drivkraften som ni hade, det är samma drivkraft någonstans. Att vi vill ge tillbaka liksom.
Ja, alltså det var ju lite det här när vi satt och pratade så här mellan mötena och var ju liksom att vad finns det för sådana som oss? Vad finns det? Ja, det finns socialtjänsten och det finns kriminalvården, det finns frivården och det finns liksom, men det finns liksom ingen riktigt som liksom backar upp hela vägen och fångar upp en vid dörr när det verkligen behövs. Och det var väl liksom tanken någonstans att fylla ett tomrum som ingen riktigt ville fylla. Och sen var det liksom att jag tror att styrkan och svagheten är ju liksom att det ska byggas av förrättningar till förrättningar. Alltså av kriminella narkomaner till kriminella narkomaner. Så att det ska vara av folk med vår egen bakgrund. För annars kommer vi få en myndighet. Och det var det vi inte ville. Vi ville ha en kamratförening. En förening av sådana som då av oss som har lämnat det här. Och de var ju tvungna att bli jäkligt fyrkantiga. Ja, men vad kan vi göra? Vi måste vara hederliga. Vad är det vi kräver av de som kommer? Drogfrihet och hederlighet. Du måste vara helt drogfri. Och då går det inte liksom, vi kan inte börja förhandla då. Att jag var i lagom mycket eller var i lite eller så, utan då är det noll som gäller. Och vad det gäller kriminalitet
ja,
lika
är
likadant. Vi måste vara noll, alltså båda och. Alltså det kommer inte att funka annars. Är det det vi kan kräva då, att folk ska vara i programmet eller i tolvsteg? Nej, det kan vi inte göra, men de ska ha de här, det här kan vi kräva. Vi kan inte kräva heller, det går inte att bedöma riktigt någons tillfrisknande och säga hur mycket tillfrisknar du och hur mycket du. Men att vi kan vara noll, det kan vi vara ganska överens om. Mm. Och sen får det bli, och det har ju både varit våran styrka men också våran svaghet. Mm. Vilket gör ju då att vi har stått på andra sidan hela tiden, längst bort i andra ändan. Liksom. Så vad är det som gäller för er? Det är noll som gäller. Mm. Så att, ja, men vi har aldrig haft själva, ja men hur blir vi noll då? Hur blir du noll? Den vägen har inte vi haft. Utan vi har stått där borta och sagt att det här är våra krav. Idag pratar vi mycket, mycket mer om att hur ska vi kunna bli en del av lösningen? Hur kan vi bli en del av lösningen att folk blir drogfria? Och då har vi nu börjat jobba mycket, mycket mer inom föreningen då, med att alla blir liksom, fler och fler blir tolvstegare. Mm. Och det är det som har funkat. Mm. Jag kan inte gå in och prata om specifikt program, men just det här liksom att folk liksom hittar ett nytt sätt att leva och ha någonting att luta sig mot och att vi alla liksom pratar om samma sak.
Ja, det finns ju en grundläggande principer i tolvstegsprogrammet som oavsett vad det är, vilken gemenskap det är, så är det ju det som, det finns en gemensam värdegrund automatiskt. Och så har ju vi det på jobbet också. Ja. Att vi har en gemensam värdegrund och sen kan vi bygga därifrån. Ja. Men när det gäller det så kommer jag ju på att ibland så får man tajta till organisationen. Ja. Och jag vet att ni har ju haft problem också. Mm. Men som ni har tagit i, på... Ja, du har ju varit en av dem som har tagit tag i problemen och utmanat det och så. Och gjort ett hästjobb. Det har jag sett vid sidan om.
Tusen tack för det. Ja, och jag tror att vi är på rätt håll. Vi är på väg åt rätt håll. Jag har kämpat alla tider som jag har på och liksom att hitta att vi ska vara en vi-förening.
Ja, just det.
Och vi kan vi bara bli om vi har någon slags gemensam platå att stå på. Och jag tror ju att när jag fick möjligheten att leda projektet att starta Lilla Gungan så var ju det tänkt att alltså, här inne är det 12 steg som gäller. Alltså inom våra väggar. Och då hade vi otroligt bra resultat. Mm. Riktigt, alltså jag tror inte...
Det var halvvägshus, eller hur? Ja, just det, jag kommer ihåg det.
Tog folk från andra behandlingar men också från fängelser där de hade 12-stegsbehandling och sen kunde vi fortsätta jobba med att få det att funka i verkligheten. Mm. Och det var ju uppbyggt väldigt mycket utifrån hur mitt eget liv, de problemen jag hade, de är ju inte konstiga, de är inte annorlunda än för någon annan. Alltså, första som hörs av att jag har inga pengar, jag har ingen gemenskap, jag har inga vänner, jag har ingen familj kvar, min fysik är åt helvete och det är mycket som är trasigt. Och de här grejerna ska ju jag få förankra samtidigt som jag ska skapa en försörjning och betala. Alltså, det är liksom att få allt det här att bli verklighet. Att vara på behandlingshemmen och vara på kåken är lite en bubbla. Den ska liksom förankras ut i verkligheten. Och vad får jag supporten då? Jo, jag går på möten och hittar en gemenskap där. För att jag måste kunna ha roligt också. Det ska inte bara vara att det är en jävla lidande att gå igenom livet. Utan det ska vara kul att leva också. Och den förmånen har jag fått genom att jag visste inte hur man går på en fest. Alltså drogfri. Jag bodde på Café Opera och på de här inneklubbarna då när jag var aktiv inom musikbranschen och turnerade åt hela världen med alla fantastiska stjärnor jag har fått jobba med. Mm. Men när jag inte var drogad, då stod jag där i en hörna bara och väntade liksom, när ska det här gå över då? Eller när har jag mitt nästa jobb? Mm. Likadant blev det när jag kom ut och blev drogfri. Ja, men jag vet ju inte hur man umgås och har roligt och skrattar och grejer. Jag gick ju på en av mötena, ja, nu råkar jag säga det i alla fall. Jag gick på lunchmötet oftast då, så kom jag dit och jag kom dit i god tid och var med på mötet och sen så fort sinnesförbönen var klar då drog jag så här och till slut var det någon som sa, du drar varenda gång alltså. Mm. När ska du hänga med och fika efter mötet? Och jag fick värsta panik. Ja, jag fick värsta paniken. För jag gick tillbaka och tänkte, men hur fan gör man när man fikar? Mm. Jag vet inte ens hur man gör det.
Nej, och jag var så självcentrerad så det jag sa, det var som mina ord var på guldvåg liksom. Och jag var så orolig hur det skulle tas emot. Jag var så självcentrerad och tänkte att alla kommer liksom sitta och skratta åt mig och bedöma vad det jag sa, va. Och så det var så nyttigt att följa med där och käka och lyssna och umgås drogfri.
Ja. Alltså, det är inte bara jag. Utan
jag har ju alltså jobbat på restaurang, du vet, med fine dining och du vet, med fina viner och så. Jag visste precis hur man skulle uppträda och vad man skulle säga egentligen. Mm. Men helt plötsligt kunde jag inte det.
Nej.
Det var som den sociala kompetensen var helt väck, ja, om jag inte hade någonting i mig.
Ja. Nej, men det var, jag var, ja, om jag ser liksom tillbaka, jag använde 23 år och jag hade inte fått ihop 3 månaders trofrihet under dessa 23 år, så är det inte bra. Ändå har jag haft liksom en arbetskarriär. Jag har jobbat inom musik och teater och film som alla bara avundas det jag har lyckats göra. Jag har haft en idrottskarriär, jag har varit i landslaget, varit nordisk mästare i judo. Jag har liksom lyckats ändå. Men vad hade jag kunnat lyckas om jag inte har på knarka super då? Jag hade kanske lyckats hur bra som helst. Nej, utan då var det liksom
du kunde behållit det.
Jag kunde ha behållit det, ja, absolut. Nej, men så är det ju. Ja. Men sen var det liksom att där var det ju liksom att jag försökte mäta med vad andra tyckte om mitt jobb och mitt liv. Och där de andra sa, men gud vad kul att du har fått jobba med Rolling Stones nu, eller du har gjort ABBA, eller du har gjort Pink Floyd, eller vad det nu var för någonting. Wow, och då var liksom, då fylldes jag av någon slags värde. Att jag hade en position, va, att jag fick jobba med de här banden och så. Men i mig så kändes det inte så. Sen när jobbet var klart på natten, så vad fan ska jag göra nu då? Och mitt sätt var att hantera det var ju att ta en jacket då. Det var ju det som fick mig att gå till nästa gig och sen nästa gig och sen nästa gig. Så jag höll på hela tiden. Och jag har ändå gjort ett antal både Europaturnéer och världsturnéer. Jag har ju fått göra mycket, mycket som andra, som också är minnen för mig också. Men jag har ju haft guldskivor och platinaskivor. Jag knackar bort allting. Jag har ingenting kvar av det som jag ändå lyckas så att säga få eller vara för sent av. Så det är ledsamt tycker jag. Ibland.
Det är en sorg.
Men sen när jag, det som händer, jag skulle vilja berätta är ju liksom att när jag började bygga mitt eget liv och då hade gungan och det här få komma igång och så de här vanliga problemen och jag hade lyckas få igång en kontakt med min egen familj igen, så här, så kände jag liksom så här att det är klart att det fanns en önskan att jag skulle få träffa någon också och dela livet med. Och då hade vi ju fått lite kul faktiskt. Vi tar en chansning att berätta. Då hade vi liksom fått pengar från Stockholms stad för att starta det här lilla halvvägshuset. Och jag hade liksom en helt jäkla hög, alltså en bunt, sån här decimeterbunt med kvitton. För att liksom, jag ska redovisa till Stockholms stad, socialtjänstförvaltningens kansliavdelning på Södra station. Så jag åker dit och går upp till Mats Floderus som han hette, som hade beviljat oss de här pengarna. Så jag gick in till honom och så sa, ska jag få redovisa den? Sa han, jag har inte behörighet för den här redovisningen. Men längst ner till det här, så till höger där, så sitter Inga-Lill Karlsson och hon har behörigheten för det. Så jag går dit i alla fall och så knackar på dörren, så hör jag kom in och så öppnar jag dörren och sitter ju hon där. Kvinnan i mitt liv och hjärta bara hoppar till. Och då tänker jag så här, nu lever det listigt så här, så jag tar en liten hasslare då, så jag tar alla kvitton, stoppar ner dem i fickan och så tar upp ett kvitto så här. Kan jag få redovisa den här? Så gick jag dit varje dag så här med gammalt kvitto varje dag tills hon bara tröttnar på mig. Eller tröttnar på mig, vi gifte oss ju sen till slut.
Ja, just det.
Så blev det. Så kan det börja en relation.
Hur länge har det varat då?
Vi är inte, det är ju slut nu.
Men men hur länge varar det?
17,5 år gifta.
Oj,
19 år tillsammans.
Ja, det är en prestation.
Ja. Så det var en fantastisk grej. Så att det var stort. Sen gick det tid och sådär. Och någonting som jag hade som var blev ett problem. För att det var ju så att jag önskade ju till slut då att jag skulle kunna bli pappa. Och jag hade jättesvårt det där. Och det försökte, men det fungerade inte i alla fall. Och någonstans fick jag ju se eller kapitulera för det. Att jag kommer inte att bli pappa. Och då fick jag en dag så hade vi hade ju en tjej som heter Lena som vår handledare och på personalhandledare och hon kunde inte komma, hennes man Tobbe kom istället. Så Tobbe kom till lilla gungan.
Och Lena och jag har som handledare.
Ja. Och så kom Tobbe i alla fall istället då. Tobbe var ju min mentor, har varit i många år och sådär. Och så
var diktologutbildningen eller?
Ja, nej, det här var ju på gungan.
Jag
har gått den också hos honom. Då.
Men det var det jag menade. Det var där,
där vi lärde oss.
Ja, det var det. Okay.
Men i alla fall då så kommer Tobbe istället och han sitter och han skojar med mig lite grann. Så här. Så säger han bara åt dem i gruppen. Gå ner och ställ i ordning grupprummet som vi har kommit överens om. Jag tänker inte mer på det där. Så går vi ner i grupprummet och så ser jag att alla stolarna är gjort som en halvmåne, så är det en stol i andra änden och så sätter sig Tobbe i mitten och hela personalgruppen sitter där och så där, varsågod, sätter sig mot mig allihopa och jag känner bara, vad är det här nu då? Och då har jag liksom försökt styra liksom allting så jäkla mycket, jag höll på att jobba igen med hela den här lilla gungan Och jag är med och petar i allt då. Och då säger Tove bara så här, ja, den här gruppen är för din skull. Och då för min skull, så ja, vi säger att du är inte tillfreds med livet, Ali. Och jag blir bara, jag börjar förklara direkt vad jag gör. Jag gör det här för dem och det är för dem. Och så här, ja, men du är inte tillfreds. Och till slut så var det så jäkla jobbigt och jag var så jävla sned. För jag tyckte, vad fan, jag som kämpar som en galning för den här skiten. Och till slut så kommer det då att jag och hela gruppen här och vi är alla överens om att vi skulle vilja ge dig en gåva. Och vad är det för gåva? Vi vill skicka dig på en vuxen barnvecka. Vuxen barnvecka. Och då blir jag ännu mer sned. Varför nu ska då? Du skicka mig på behandling. Och så, då var det ju riktigt tokigt. Och då fick jag ju möjligheten att åka på min första vuxen barnvecka. Och det gick jättebra. Fick göra upp med saker som spökade i mitt liv från när jag var barn och sådär. Sen efter några år så var det dags för att jag ville åka på en vuxen barnvecka till. Och det här är lite roligt då. Då i alla fall så ringer jag då och kollar. Ja, det är en vecka på gång snart och det är... Hur många är det som har bokat? Ja, det är 11 stycken. 8 kvinnor och 3 män, så det är ganska tokig övervikt på kvinnor. Ja, men det hinner ju bli flera män då. Så jag anmälde mig till den här veckan då och sen kör jag ut mig till Rosgården och så kommer jag in där och jag ser, och jag kommer in så känner jag som en vägg av ilska mot mig själv. Så här, så kommer mot mig. Och då ser jag att det sitter 8 kvinnor där inne. Så jag går in där och så, de vill inte ens titta på mig. Så jag frågar, har det kommit någon av de där andra killarna? Nej, de har inte kommit. De var väldigt korta i tonen. Och jag har ju varit på Rosgården massor med gånger. Så jag gick upp och till slut jag såg mitt rum. Så namn på mitt på en dörr där och jag gick in och la mig. Första gången jag låste dörren, jag tänkte, här får jag inte sova. De här kan ju ha gelen på natten, tänkte jag, de här kvinnorna. Alltså. För de såg så jäkla arga. Så sov jag, på morgonen gick jag ner till frukosten, de har inte kommit. De 8 kvinnorna sitter vid ett bord, jag sitter vid ett annat bord och äter frukost. Och det är liksom inte, jag går inte att prata med dem. Så jag tänkte, nu går jag in till Pia och säger att, kolla hur det är med de andra killarna. Så kommer jag in till Pia och de här andra killarna, var är de någonstans då? Ja, för jag skulle precis komma in och berätta att båda två har bokat av. Bokat av? Skojar du med mig, så ska jag vara ensam kille med 8 kvinnor som hatar män? Alltså, det här kommer ju inte gå, så tänkte jag så här. Och då visade det sig då att de hatar både män och sina papper. Och jag var ju man och kunde vara pappa åt hela gruppen. Så då tänkte jag, och så jag tänkte jag snacka med Tobbe då, som skulle börja veckan. Så jag gick, Tobbe, hur ska vi göra här nu? Det ska inte bättre att jag hoppar av, så kan de köra själva. Och då sa han bara, nej, Ali, det här blir jättebra. Det här är jättebra träning för dig, sa han. Och så börjar veckan från helvetet. Alltså, och de liksom, vi fick ta allt för hela manligheten under hela den här veckan. Och det var riktigt tufft var det. Och jag liksom förstod, alltså det här, de har gått igenom fruktansvärda saker. Men så kom vi till sista dagen då, så sitter vi då i en ring så här. Och så sitter alla och delar med sig om hur veckan har varit och allting. Och så kommer det en liten tjej, en liten satt tjej som sitter mitt emot mig som heter Nina då. Och så säger hon. Ja, när hon kom till den här veckan då, så var det ju det här med män och pappa och allt det här. Men under veckan när jag har fått hålla på och bearbeta det här, så förstår jag egentligen hur mycket jag längtar och saknar att ha en riktig pappa. Och så tittar hon på mig och så säger hon, om jag fick bestämma så skulle jag vilja att han var som du. Och så frågar hon, kan du tänka dig att bli min pappa? Och så blev jag det.
Oj.
Ja, så då har jag fått en dotter som heter Nina. Och så har jag fått ett barnbarn som heter Felix. Så att man kan bli pappa på ett annat sätt.
Ja, just det.
Det vill jag berätta om. Så vi pratade, nu tränar han ljud och sådär och det går jättebra för honom. Ja, en liten Felix.
Men jag tänker så här att vi blir ju manliga förebilder. Och en del kvinnor på möten och sådär, de har ju blivit nästan snea på mig därför att jag inte hälsar och så i början när de är nya. Därför att det är så lätt att det blir missuppfattningar och så. Och så att jag kan vara ganska kort. Men jag får väldigt mycket respekt efter ett tag. Därför att de säger så här, det går att lita på det. Och det är den typen av manlig förebild jag vill vara. Alltså i gemenskaperna och när jag är ute. Och, det var ju en period, jag var ju ung och singel när jag kom in. Jag var ju, efter ett tag i varje fall, jag var gift när jag blev drogfri. Men jag var 31-32 år då. Och jag tänkte så här, hur vill jag vara som man? Och det här låter ju lite flummigt, va? Men jag bodde i Bromma sen. Så att jag måste jobba med min manlighet och sånt. Och går jag in på biblioteket i Brommaplan.
Mm.
Och stöter till en hylla och det ramlar ut en bok.
Mm.
Och jag börjar när jag tar upp den. Jag kommer ihåg författaren heter Harry Kipnis.
Mm.
Och den handlar om mansgrupper i Kalifornien. Och hur man blir en bättre man egentligen. Eller hur man jobbar med sin mansroll.
Mm.
Utifrån Carl Jungs arketypiska sätt att se på världen och sådär. Och den boken var helt omvälvande för mig.
Mm.
När jag började, vad är det? Jag vill jag ha ett djup eller ska jag bara vara en fåfäng jäkla peacock som jag är lite grann också fortfarande. Men alltså jag behöver få ett djup och åldras med värdighet och sådär. Mm. Och det var en jäkla resa faktiskt, den där boken. Som bara föll ut ur stället.
Ja.
Fattar du?
Mm.
Ja, ibland så händer såna här saker, jag tänker med Nina också. Mm. Där vi får tillfälle och mogna som man och människor.
Mm.
Och visa att det finns en annan typ av män.
Ja, precis, precis.
Det är det jag tänker. Alltså, jag har ju varit ihop med min nuvarande fru alltså, i 15 år.
Mm.
Alltså det, för mig är det helt...
Mm.
Men jag hade 15 år när jag träffade henne.
Mm.
För jag var inte mogen innan.
Nej.
Jag var faktiskt inte det. Nej, det kan jag se idag.
Jag försöker tänka när vi träffades 99, 4, 6 år, 5, 6 år. 6 år. Men det var ju också... Men ibland så kommer det... Men jag tror att jag var ju tvungen, precis som du då, gå igenom vissa saker innan det var dags att träffa någon.
Mm.
Och det tror jag var viktigt för mig, att jag hade den stabiliteten som jag ändå hade när jag kom.
Mm. Mm.
Jag skulle berätta en sak som vi pratade, var inne ganska mycket på rädsla och på skam förut.
Ja, just
det. Var inne där.
Ja, just
det. Och det där gjorde mig... Jag minns att jag gick utbildningen till... på metoden. Först gick jag i grundutbildningen till addiktolog, så gick jag i metoden.
Ursäkta, jag har pollenallergi. Så det är inte corona.
Nej. Mm. Så gick jag metodutbildningen i alla fall. Då hade vi ett block där vi pratade skam.
Mm.
Och som vanligt när det blir skam då, så börjar första reaktionen är ju fly. Och det flyr jag ju då gärna i skämt. Jag ska skoja bort det då på någonting så, och bli liksom clown. Och det här gjorde vi på kvällen, vi pratade om det på kvällen, bla bla bla, och så skämtade till det. Sen så i alla fall, så nästa morgon när vi hade morgonmöte så hade vi, annars satt vi liksom i ring, och den här gången så satt vi som en publik. Och så skulle man gå upp och ställa sig framför allihopa.
Mm.
Och så skulle vi ha morgondelningen därifrån. Och jag vet jag kände bara så här, låt alla gå före, låt alla gå före. Jag vill liksom inte ta det.
Ja,
det var så jäkla jobbigt. Och då förstod jag att han som var läraren sa att han gjorde det här för min skull mycket.
Mm.
Och det blev i alla fall att jag till slut var tvungen liksom att gå upp där och ställa mig framför alla. Och då kom det, det var så jäkla starkt. Alltså det kom från i kroppen. Så jag började stå och skaka.
Mm.
Så jag hade värsta panikångesten och det var så
det var det som hände mig då vid föreläsningen. Ja. Exakt samma.
Ja. Men då var det liksom, då benen gick så här och händerna gick och jag bara skakade. Och då var jag 3 år. Och 3 år var jag då när pappa jobbade på en friluftsteater i Finland.
Mm.
Och jag skulle, han ville då att jag skulle springa över gården, sengården kan man säga. De satt ju på läktaren och så var en gård. Och så skulle jag springa över där och bara skrika att jag var kissnödig. Och så skulle liksom jag vara klar. Mm. Och jag vågade inte. Och jag minns bara liksom ha minnen av att pappa skämdes för mig.
Mm.
Och det här blev så himla starkt. Så jag var som 3-årig för att jag stod där. Mm. Och liksom bara, och kunde inte sluta. Och jag började liksom försöka liksom göra någonting för att komma ur det här. Och då sa han som var läraren då, så sa han bara, stå bara kvar.
Mm.
Stå bara kvar. Och det är liksom, och till slut så börjar det lugna ner sig. Alltså den här skakningen blev saktare och saktare. Jag grät. Alla som var i gruppen grät. Ingen kunde hålla det. För det var så jäkla. Det var bara känslor.
Mm.
Och till slut så lugnade det ner sig helt. Och jag kan få tillbaka andningen och sådär. Det var liksom. Jag satt ju hyperventilade. Det var jättejobbigt. Och då säger han det så här. Hörru, du ser att det tog inte död på det.
Mm.
Men nu vet du det. Nu vet du det till nästa gång. Det kommer inte ta död på det. För det är det du tror. Innerst inne så kommer du dö av den här känslan.
Ja, just
och när jag fick det här till mig så här,
den totala kontrollförlusten. Liksom.
Det är så jäkla starkt. Men när jag då kommer tillbaka så här och vet liksom att det här kommer... Och du kommer skämmas massor av gånger, Ali. Var inte orolig för det. Det kommer du göra. Men nu vet du att du inte tar död på det. Mm. Och det här var ju en av de viktigaste lektioner som jag har fått vara med i. Fast det inte var någon lektion, det var ju bara en delningsrunda. Men det var det viktigaste jag fick med mig på hela det blocket. Så här, bara, wow!
Ja, men jag fattar precis. Mm. Känslan av att vara helt blottad.
Mm.
Ja. Ja, fantastiskt berättelse alltså. Ja. Det är vackert också.
Ja.
Ja, jag hade ju jag vet inte om du vet, Lasse Sarri heter han. Hans son är Olle Sarri.
Skådis.
Mm. Mm. Han var ju våran coach kan man säga på stå framme. Jag är med fasen på att det var hans idé för att de när jag gick utbildningen, de testade ju oss liksom så där. Lite. Det var lite hårdare hör jag än eran grupp där. Men det var väldigt professionellt. Vi hade ju så här amerikaner som handledare och lite så.
Mm.
Men hade inte han kommit in, han hade opererat höften så han kom tillbaka ett tag in i min utbildning.
Mm.
Och hade inte han kommit in där som manlig förebild, då vet jag fan om jag hade varit terapeut.
Mm.
För han kom in, vad fan, han var lite så här och han har jobbat som tv-producent och han var och regissör och sådär. Och hade inte han kommit in där så han blev liksom som en god farbror, han tog mig lite så här. Va? Och för min självkänsla var ingen vidare på den tiden alls faktiskt. Nej. Du, jag behöver prata om en grej som jag har gått och funderat på som jag tog i telefon med dig.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg när du åt Valmobullen?
Ja!
Din mamma hade varit snäll och gjort...
Nej, men det var ju frallor. Ja, det var små, de här franskarna. Ja, ja, puff.
Ja.
Ja, och det var det vi åt där hemma. Men när jag kom tillbaka till Rockstuna efter första permissionen och jag blev tagen för opiater och det var liksom, nej.
Ja.
Och jag kände bara, herregud, hur fan ska jag kunna bli positiv på det som aldrig har gått på film?
Ja, precis. Och du, jag kommer ihåg dina ögon, jag sa det till dig, jag kommer ihåg den desperationen. Ja, men jag är ärlig liksom, du stod framför mig där liksom, eller mig och Thomas tror jag, men jag kommer ihåg dina ögon nu. Liksom, jag är ärlig, jag har inte tagit något, ni måste tro mig.
Ja, men jag såg hela straffet och liksom det var alla permissioner och allt det här och just det att jag hade ju inte så stora problem att bli anklagad om jag var skyldig.
Nej.
Men jag hade jättesvårt att ta det när jag var oskyldig.
Ja.
Alltså det gick inte och jag blev ju jätteförtvivlad. Jag tyckte det var allting liksom gick åt skogen.
Ja, det rasade ju för det och jag fattade men sen jag gick ju upp och snackade med han Gunnar den här gubben.
Mm.
Och sa så här att han är ärlig, han ljuger inte. Jag kan liksom satsa pengar på det liksom.
Mm.
och Thomas och jag, vi hade ju också en konferens där om det liksom. Nej, jag sa jag tror på Ali.
Men det var lite roligt det där ändå liksom för att efteråt så tänkte jag varför informerar de inte det här?
Ja.
Ja, då kommer alla börja peta i sig de här valmofröna fast de går på opiater.
Ja.
Men det skulle ju spara, för det var ju många, det var inte bara jag som åkte dit på det här, utan det var ju liksom många som kunde råka ut för det. Så att
men det blev någon slags, vi sa ju det sen efteråt. Och sen nu är det permission, inga valmobullar.
Det är fortfarande vanliga småfrallor eller franska. Det är valmot. Så att grejen är att om man nu liksom ska lämna urinprov och sådär så råder jag att äta dem inte.
Nej.
Hur fan är det? För att det blir ju inga tveksamheter eller att behöva liksom gå in i konflikter på grund av liksom okunskap.
Mm.
Utan ge fan i dem bara. Ät dem inte.
Nej,
det går alldeles utmärkt att leva utan valmot. Det kan jag ju säga. Man, ja. Nej, sen har i mitt liv så har det ju hänt väldigt mycket positivt också. Sen jag blev drogfri så har ju livet, mycket var i början som jag fattade inte riktigt hur jag skulle få tiden att gå när jag blev drogfri, för att jag skulle liksom, mitt huvudsyssla eller det jag skulle göra var ju bara att vara drogfri. Jag fattade ju inte att livet skulle fyllas med saker, och att när jag håller på att fylla saker kommer jag till slut inte ha tid att hinna med allting, för det är så mycket som ska göras.
Mm.
Och så har det ju blivit. Och det var ingenting jag egentligen behövde oroa mig för. Men jag var ju väldigt orolig att hur ska det här gå nu när allt det här roliga är borta som jag försökte intala mig själv.
Jag måste fråga bara för att jag är nyfiken. Mm. Var det därför du hamnade i Haninge? Eller i
södra? Varför hamnade i Jordbro?
Ja, är det på grund av att du var i Haninge?
Nej.
Nej, det har inte med det att göra.
Nej. Utan det är så att när vi flyttade ihop då, så flyttade vi till Södermalm. Jag hade lägenhet på Östgötagatan.
Ja, just det.
Och jobbade med Gungan och det gick jättebra. Sen får jag ett erbjudande om jobb. Att bli behandlingschef på ett ställe som heter Connemara. Och jag ska implementera 12
steg. Ja, men det var ju jag. Ja, ja, det var ju riktigt skönt ställe.
Absolut, absolut. Jättebra. Man jobbar väldigt speciellt där.
Och qigong och healing. Ja. Och det var allt.
Kinesiologi.
Ja, kinesiologi. Ja, det är just det. Jag var ju där och testade.
Jajamän. Och jag skulle då ta in 12 steg där. Och det skulle bli liksom ett fantastiskt ställe. Och det var ett fantastiskt ställe på många sätt. Men sen hamnade ju vi nere i Vänersborg. Och vi flyttade fram och tillbaka lite grann där i Dalsrostock och sådär.
Ja.
Men sen vart vi, så funkar ju inte det här i längden. Jag märkte att från att ha varit det här kärleksfulla, andliga, så blev det också mycket business och företagande. Och helt plötsligt gick vi lite isär i ideologi och sa, nej men nu är det bra, nu har jag gjort mitt här och nu är det dags att göra något annat.
Ja, just det.
Då ringde du.
Gjorde
jag? Ja, det gjorde du.
Jaha,
någonstans hade du fått höra att jag var på väg att flytta någonstans från Vänersborg i alla fall.
Jaha.
Ja, och då sa du att jag håller på att starta upp ett ställe i Norrköping.
Just det.
Kan du komma hit? Ja, absolut, sa jag då.
Det är det som är Valbo.
Det som är Valbo idag.
Ja, det var Valbo då också.
Ja, det var det. Ja. Men då var det att jag kom hit och ska du tänka dig att börja jobba här som terapeut? Mm. Och då sa jag, ja men det kan jag göra. Och då hittade vi ett boende i Kila. Som låg mellan Jönåker och Stavsjö.
Ja, just det. Mm.
Och jag började jobba på Valbo. Och du flyttade sen vidare. Och jag blev kvar där. Och vi började strukturera om och greja lite grann.
Ja,
och det har blivit jättebra. Det är ett jättebra ställe.
Mm.
Absolut. Och tiden går och alltihopa. Och det här är lite kul. För här vill jag knyta ihop lite grann säcken. Lite grann delvis i alla fall.
Det här kommer inte jag ihåg, vet du. Att jag ringde dig.
Ja. Men sen i alla fall då. Eller på något sätt att vi var på väg att flytta från i alla fall. Och frågade om jag var intresserad av att komma dit.
Ja,
i alla fall då så hittar vi det här boendet i Kila. Och så bor vi i en hästgård där som vi är på väg att köpa då. Så här, men en morgon i alla fall, en solig morgon. Så har jag ungefär 12, fasiken har jag, 12-13 år drogfri. Och liksom livet känns jäkligt bra i alla fall och så där. Och så sitter jag utanför det röda huset med vita knutar, med Ya, min bonusson Mattias och hans tjej, våran hund, 2 katter, eget företag, 2 bilar. Så såg jag plötsligt, jäklar, tavlan är färdig. Så tavlan som jag gjorde på P34 i Provita i Norrköping tog då 12 och ett halvt år, 13 år, så var den klar då.
In God's time.
Ja, så säger jag så här att det går alltså att våga ha visioner även om de verkar otroliga att uppnå. Våga ta liksom och plita ner dem någonstans. Du vet inte när en vacker dag du kanske till och med sitter där med den här drömmen färdig. Och jag tror det är bra att se att vi vågar sen kanske också göra andra mål där vi vågar göra delmål och verkligen göra en plan att nå fram till de här grejerna. För att vi har ju liksom levt hand i mun eller igår eller idag, vi har inte haft ordning på någonting. Och helt plötsligt då så sätter vi upp någon slags mål som är kanske nästan ouppnåeliga. Och sen efter 10 år så kanske vi till och med har nått dit eller på väg ditåt. Så att Mitt tog ett antal år och tyvärr var det liksom sen att jag inte hade så mycket mera mål efter det och kände liksom jag har nått det här. Så började jag bara producera på olika sätt, hamna tillbaka i Stockholm. Eller det är på grund av att vi skulle köpa den här gården i alla fall. Hade beslutat oss för det. Då visade det sen, när vi hade släppt lägenheten på Södermalm i Stockholm, så att vi har inte råd att ha det här dubbelt, det blir kostat för mycket. Så tog vi beslut om att släppa lägenheten och sen satsa på det här med att köpa gården. Och då kom det grålera och det kom radon i vattnet. Och sen var det 7 översvämningar i huset och det var liksom knäckta rör. Till slut kunde vi säga att det här går inte, vi kan inte bo kvar här. Så en dag hade jag slängt ut ägaren från oss och sa bara ut härifrån och sa att du skit, säger vi upp det här. Och vi hade ingen aning om vad vi skulle ta vägen. Ingen aning överhuvudtaget. Och då var det liksom att jag sa så här, men du, jag tror jag sitter i den här bostadskön i Haninge bostäder. Vi chansar på det då. Vi flyttar mot Stockholm. Så då ringer hon dit och där, det finns ingenting. Och vi har ingen sån här lister kvar. Och huskontoret har brunnit ner och så där. Och så det är ingenting. Ja. Nej, så gör vi. Och det går inte så lätt för oss heller. För vi behöver vara på nedre botten för vi har hund och katt. Har du hund, sa hon då. Ja, jag har hund. Och, så där, eller vi har hund. Ja, och vi håller på med brukshundsklubben här i Nyköping. Håller på med brukshundsklubben, sa hon då, på Haninge bostäder. Ja, så här. Jaha, ja, det är ju jag också då. Då tävlar hon på elitnivå och jag är i klass 3 med våran Emil då. Mm. Efter ett samtal så har hon väl till slut sagt då så här. Ja, alltså jag ska kolla om det har blivit något ledigt medan vi pratar. Och då fanns det då en med 2 stycken lägenheter. En med balkong på nedre botten och en annan med uteplats och... Då satt jag direkt och var beredd på att åka dit och titta och så hittade vi vårat lägenhet då, där jag bor idag då.
Ja, fint.
Så att vi vart inte utan tak över huvudet i alla fall.
Nej.
Men nej. Det har ju varit många turer fram och tillbaka. Så där har det blivit ett resande och flyttande runt Sverige också. Så att, ja, det här livet har ju blivit... Inte som jag hade tänkt från början, men mycket, mycket bättre.
Nej, hamna på FN-talare, det är ju inte illa. Eller hur?
Jag har faktiskt fått göra det 2 gånger. Jag varit inbjuden att tala i Wien här för några år sedan också om tillfrisknande, eller om att ta sig ur ett missbruk och kriminellt liv. Och, någonstans hade någon hört om det här eller om kris och ville ha med då till Crime Congress i Kyoto nu då. Det har varit 2020 och jag har varit inbjuden att åka till en som en workshop eller som en förkonferens i Tokyo för ett par år sedan och då jag fick hålla en 40 minuters föreläsning på engelska som sedan som följdes upp då med ett gäng åklagare, domare och advokater som bara ställde frågor liksom till mig då. Och till slut så tyckte de då att av oss 7-8 stycken som var där så att jag och en amerikanska var de bästa och det kändes jätteroligt. Och sen att jag då varit inbjuden personligen att komma dit då och hålla en presentation på 15 minuter. Och det fick jag göra här nu i mars då, den 7-12 mars.
15 minuter är ett svårt format faktiskt.
15.
15, ja.
15, ja.
Det är ett svårt format.
Ja, och det var på sekunden det skulle vara för att jag som tur var så hade jag övat som tusan innan då. Men det har varit ju väldigt manusstyrd, vilket gjorde att jag vågade inte... släppa på liksom någon improvisation utan jag fick följa det här väldigt noga för att jag märkte på talaren innan gick över tiden mitt i meningen bara klippte han bara tyvärr tiden slut och tänkte åh nej för jag ville ju avsluta med Hi my name is Ali, I'm a recovering addict former criminal. Och att få säga det här var också viktigt för att avsluta med det då. Och jag hann precis och då var det så här 14 minuter och 57 sekunder. Men när jag hade fått gjort min delning och berätta. För jag ville, i den här presentationen så ville jag på något sätt beskriva att alla som sitter på fängelserna har en historia. Alltså det finns också förklaringar. Det betyder inte att det är ursäkter. Men det finns förklaringar varför människor har hamnat i det livet de har hamnat. Precis. Däremot så är det ju också upp till var och en att ta ansvar för sina konsekvenser och det man har gjort och ställer till med och så och val man gör. Men att det finns en förklaring. Och jag tror att det är bra för folk ibland att mer, det är viktigare att förstå än att bli förstådd. För vi, ibland är det väldigt att vi vill pracka på att så här är det bara. Men det är inte så himla enkelt alltid för människor.
Nej, det är inte det. Jag säger det alltid att om du går ner på Värnhemstorget i Malmö så har de alla har en story. Mm. Du måste lyssna till storyn. Och ofta är storyn som finns också lösningen på resten.
Ja.
Så man, ge människor respekten och lyssna liksom, på det. Liksom, så. Ja.
Nu kommer det vara en större grej i nästa tidning om kris, om just Japan. Mm. Och då är det en bild faktiskt med mig när jag var lite sur på trehjulingen eller barnvagnen eller var jag sitter. Och då berättar just om att just att saker och ting händer i ens liv. Och det kan vara övergrepp, det kan vara fattigdom, det kan vara krig, det kan vara svält.
Ja.
Och det kan vara kriminalitet och droger och allt sådär. Så det är så många olika. Det är lätt att sitta på höga hästar och döma andra.
Mm.
Men jag tror att det är bra att lyssna på människor och få höra liksom var de kommer ifrån.
Mm.
Och det är det som har varit styrkan, liksom, att folk för första gången när jag kom in i programmet, när de satt sig ner och frågade hur mår du, Ali, så var det folk som faktiskt ville veta det. Alltså de frågar ju inte annars.
Nej,
och liksom när de säger att det är din tur att dela och folk säger att jag presenterar mig, hej jag heter Ali och är en beroende. Så svarar folk upp och hej Ali.
Ja, hej Ali. Ja.
Och det var ju det som hände med det som jag, alltså när jag hade pratat där och jag började min presentation med Hi, my name is Ali, men är riktigt en former criminal.
Mm.
Och jag gör det tre gånger och då ropar ju alla i hallen där och hej Ali, hi Ali säger de.
Mm.
Och sen efteråt då när jag avslutat och alltihopa sitter och pustar och liksom har varit en anspänning ändå att göra det här. För jag var jävligt nervös inför det här då. Så helt plötsligt så är det en amerikan som pratar via länk och så i alla fall så vänder sig moderatorn mot mig. Så vinkar han till mig, sen japanen och han som leder mötet då. Så vrider han sin dator mot mig så här. Och så ser man då hur det står Hi Ali, Hi Ali, Hi Ali. Och så är det folk som ropar Hi Ali på datorn då över hela, från hela världen. Och det här var ju liksom så jäkla häftigt.
Mm.
Och då satt jag bara, shit alltså det här gick hem.
Kärleksbombad blev det.
Ja. Ja, och sen, det var härligt. Och sen på kvällen så checkar vi ihop och då berättar han då att de har en sån här samling för delegaterna på kvällen. Och då är det den amerikanska och den kanadensiska delegaten som lyfter min presentation och säger att det här är någonting som har stuckit ut och som är någonting som vi behöver och fortsätta göra någonting med. Och då kändes det också så här, yes, nu har du lyckats fram. Och det var det som de tackar för också, hela det här Unafay då, att den här presentationen var så bra.
Mm.
Och det har nu lett då till att nu har ju då japanska regeringen då tagit beslut att det kommer en delegat till Sverige som ska vara här under 2022 under upp till 6 månader för att lära sig allting om kris.
Mm.
Så att för mig känns det så här, ja, men alltså jag fattar egentligen inte riktigt vad var syftet med det här då? Det hände liksom ingenting med det här, men det har gett ringar på vattnet.
Ja,
och
det har det verkligen. Det har jag ju. Vad häftigt.
Ja, och kan jag vara med och bidra på mitt sätt då genom att, jag har lite svårt för att jag är så självkritisk då, så jag tycker jag ser tråkig ut. Eller jag håller på och rör mig hela tiden när jag pratar. Det gör jag här också.
Ja,
men liksom, när jag håller på scen, då är det liksom att jag bara, gud, jag kan inte titta på mig själv. Det ser ju helt sjukt ut.
Ja.
Jag tänkte så här, ja, då känner jag mig som Joe Cocker. Men,
ja, Joe Cocker, ja, gammal sången.
Ja. Nej, men så att men jag är stolt också att få göra de här grejerna.
Ja, men jag tänker, Ali, du vet, vi börjar ju med att vi får drogfriheten och så egentligen som en gåva någonstans. Mm. Och det är inte alla som faktiskt gör någonting med det.
Mm.
Alltid. Men de jag känner, de flesta, blir ju krafter för det goda i världen. Ifrån att vara en belastning så går vi till att vara verkligen en tillgång för världen, för familjen, för samhället och så. Mm. Vi bidrar, vi gör bra saker. Och det är ju det vår podd handlar om, Tillfrisknande podden. Alltså, du är ju, alltså för mig så är du ett mirakel och du har ju ett sånt jäkla driv som även om du säger så här, jag har inte gjort så mycket för min egen skull. Nej, men du har ju varit med och byggt och gjort fantastiska saker.
Mm.
Och, så att du har ju det drivet i dig och det, det jag hör när du berättar att ja, drogerna, beroendet, det tog bort. Det tog bort den här killen som reser runt i världen. Den tog bort judostjärnan. Den tog bort liksom kreativiteten.
Mm.
För vad?
Mm. Ja, precis, precis.
Tänk om du hade ruttnat bort i fängelsevärlden istället. Ja, det var ju fy fan vilket slöseri.
Mm.
Och det är det som driver mig idag när jag träffar människor. Jag delar med mig överallt att jag är en tillfrisknande beroende.
Mm.
Alltså jag delar med mig överallt. Jag är nykter, säger jag. Jag är nykter alkoholist eller tillfrisknande beroende. Det beror på var, vilket sammanhang jag är i, liksom forum jag är i. Men jag delar alltid med mig. Jag går till doktorn för att jag hade ont i ryggen. Då berättar jag, ja men jag har varit nykter i 29 år, säger jag. Har du, sa hon. Det var så fan. Ja, jag går på AA. Fortfarande, sa hon, den här läkaren. Du, förresten, säger hon. Jag har lite problem med socker. Jag äter för mycket socker. Ja, det finns det. Det kan vi fixa det också, säger
hon. Ja.
Och så får man den kommunikationen. För jag tänker, nästa jäkel som kommer igenom dörren.
Ja.
Liksom har alkoholproblem kanske. Eller drogproblem. Ja, då finns hon. Ja, du, jag träffar en kille. Det finns möten i Tommelilla för fasen. Alltså, jag bor ju på Österlen nu. Det finns ju möten, Tommelilla, Simrishamn, finns överallt.
Ja.
Skillinge.
Ja.
Alltså helt otroligt. Jag tror jag kommer vara ensam där ute på vischan.
Nej, alltså, det finns en gemenskap. Finns överallt. Ja, ja. Våra problematiken finns överallt också, lösningen.
Ja.
Jag tänkte när du sa så här, ja, du kunde också ruta bort i något fängelse. Ja, men jag ryckades ju två gånger att hamna i buren i USA också.
Ja.
Två gånger så tog de mig där och liksom jag hamnade i, jag satt på County Jail och så satt jag på ett ökenfängelse som heter Miraloma State Detention Center. Ja, något sånt där heter det. Det är som en sån här anstalt ute i öknen då med de här tornen, precis som man ser på film och så.
Ja.
Så ja.
Vad fan gjorde du där då? Vad gjorde du för att komma
dit? Droger, alkoholdroger. Ja.
Ja.
Ja, det har hängt med.
Jag har också varit i amerikansk fängelse faktiskt.
Mm. På besök eller suttit?
Jag blev inbjuden som talare.
Ah.
Inlåst i en bunker tillsammans med 100 fångar. Och vakter, alltså inne i byggnaden sitter det vakter med vapen på varsin sida. Och de hade så här, de var så här 12-step facility eller någonting. Så de hade gröna dräkter istället för orangea. Så att de stack ut. Men där släpar de in mig och jag frågar Lance, vi är fortfarande kompisar. Vem är det som ska dela? Vad är de andra, säger jag. Vad då, säger han. Nej, det är bara du och jag. Ja, vem är det som ska dela? Nej, det är du. Och jag var shit på en fritt. Jag hade 7 år clean då. Ja, jag skottade och var nervös jag blev. Men det gick bra.
Ja, men det är schysst.
Ja.
Ja, men det är ju lite så här att sen när vi pratar, jag tror att det som funkar är att vi håller oss till det som har varit sant för oss.
Mm.
Och när vi håller oss till det som är sant, det här har jag upplevt, så här har jag gjort och så här har jag tänkt. Och framförallt just det här att den personen som är här är säkert samma person så här, men jag har ju ändrat, jag har ju förändrats jättemycket.
Mm.
Och hittat den killen mer och mer den jag skulle önska vara. Och det är ju liksom ett strävan att flytta sig från den här negativa andligheten som många av oss har varit helt inne i till en positiv andlighet.
Mm.
Ja, vi pratade lite innan om det här att vi har en massa karaktärsdefekter, attityder, beteende som vi någonstans skulle vilja bli av med. Men vi blir aldrig av med dem, men vi kan få dem avlägsnade.
Ja, det finns ju latenta och plocka tillbaka dem.
Vad snabbt det kommer på om det händer. Man blir rädd bara, så reagerar hela liksom systemet på... Ja. På det gamla sättet, så att det finns där hela tiden. Men
nu har vi en motpol och jag säger så här, det här att man pratar om tionde steget i programmet. Mm. Men att kunna be om ursäkt och vända tillbaka. Så här, det blev lite fel, hörru. Och det är inte jag som är fel. Förut så upplevde jag att det var jag som var fel. Nu är det, men jag gjorde fel, I'm sorry.
Mm.
Jag kläckte ur med en kommentar som jag ångrar eller vad det nu kan vara för någonting.
Va?
Och det är ju en frihet det där. Och det beror ju på att skammen har släppt mycket över mig själv och så.
Ja.
Du, vi måste börja runda av.
Varför det? Jag vill ändå slå liksom en liten grej här för det som vi gör nu med kris och idag. Då, att vi jobbar ju väldigt, vi har haft sådana här krisdagar där vi jobbar. Och vi märker att alla mer och mer, liksom, hela tiden, hela föreningen också genomsyras också av 12-steg idag. och tillfrisknande anda. Och det här är jätteskönt att se. Och vi har nu tittat lite grann på egna traditioner som är väldigt liksom, grundade från 12 steg. Mm. Som vi liksom använder samma sorts
värderingsstadgar kan man kalla
det för.
Ja, just det. Ja. Ja,
som vi bygger liksom verksamheten på. Och vi behöver ju någonting. Så nu håller vi på att titta på alla delar med stadgarna. Så här. Och nu har vi gjort en grej som är lite ny här. För vi har ju alltid varit uppbyggt på 4 värdegrunder då. Mm. Hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet. Och att du, vi kräver drogfriheten och hederligheten. Men du får kamratskap och solidaritet från föreningen. Mm. Men nu har vi faktiskt lagt till en ny värdegrund. Nu du, nu kommer du smälla av. Nej, vi har faktiskt då fick en motion från Stockholm, avdelning Stockholm. Mm. Som säger att vi skulle önska att det fanns en femte värdegrund som heter jämställdhet. Mm. Och det har vi jobbat att titta på. Alltså, ja, men vi är ju en organisation där det har funnits mycket machokultur och machosättet att vara. Och det har kanske också varit det som har gjort att det har varit typ så här 80-90% killar och 10-20% kvinnor i organisationen. Mm. Och nu när vi har börjat titta på de här frågorna, hur vi behandlar varandra och allt sånt där, så har vi sett hur kvinnliga medlemsantalet har ökat hela tiden. Och nu är det liksom, nu är vi på riktig framfart i vår förening och har blivit jättestarka och väldigt engagerade i hela föreningen och föreningsarbetet. Mm. Och det här tycker vi är en stor vinst i det arbetet vi gör idag, det måste jag säga.
Och det är ju lite att anamma 12:e traditionen om anonymiteten, att alla har samma värde liksom. Mm. Och bara ett annat ord egentligen, det hör jag någonstans.
Ja.
Och det är jättefint ju.
Ja.
Att, så.
Så det, men det så det händer väldigt mycket bra i föreningen och så. Och vi har ju nu, och vi hoppas ju snart att kunna komma igång med en ny kull av utbildningen av livstidskoordinator. Mm. Som är en folkhögskoleutbildning med 12-stegsgrund för att man blir som behandlingsassistent, som en grundutbildning.
Mm.
För många av oss har vi märkt att många i vår förening har ju aldrig gått i skolan. Många av dem har inte, vi har sett tendenser till att de knappt kan läsa och skriva många. Mm. Vilket gör ju att hur ska de här kunna konkurrera ute på arbetsmarknaden? Det kommer de inte kunna göra om de inte får en utbildning. Och de kommer inte funka i skolan. Så vad vi också har märkt är att vi är ju en av huvudmännen i NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, som är studieförbund. Vilket gör att studiecirklar passar oss. Vi klarar av kortare studiecirklar. Så istället för att säga att nu ska gå 3 år i gymnasium, så funkar det kanske att säga att vi ska göra 3 träffar. Det funkar bättre och då kan man fokusera under den här tiden på det här. Och vi har märkt att ju längre det här går så har vi fler och fler studiecirklar under att vi har gjort
det. Men det är ju som jag
så börjar folk plugga till slut.
Jag är dyslektiker egentligen.
Ja.
Och det märker jag ju när jag skriver sms och så här. Alltså det blir ibland det rena
rappakaljan.
Alltså, och jag skickar det till offentliga personer och så där. Och då får jag skriva så här, ursäkta sista smset eller mejlet, för att jag ser inte att det är helt fel. Mm. Först efteråt ser jag när jag liksom kollar 3:e gången.
Ja.
Så typ. Och jag har ju pluggat och så ändå.
Mm.
Därför att jag är bra, jag kan läsa bra liksom och så. Mm. Men det är ju också ställt till det för mig.
Mm.
Och jag tänker att många av oss som kommer direkt ifrån kåken eller avgiftning eller vad det nu kan vara för någonting, har ju tålamod är inte den största tillgången. Så kortare utbildningar tror jag på, och så att man kommer in, och många vill ju göra gott.
Mm.
Så behandlingsassistentutbildning och liknande är ju fantastiskt.
Jättebra.
Ja,
tror jag. Vi hade ju första gruppen som gick då, där var det ju många då som sa nej, men jag är dyslektiker, jag kan inte läsa och skriva och sådär.
Mm.
Och så gjorde vi under första veckan då, har vi väldigt duktiga pedagoger från Tollare folkhögskola, och de förklarade liksom då hur inlärning egentligen fungerar.
Mm.
Och då liksom så där vi började då låg ungefär att de hade en inlärningskapacitet på mellan 10-15%.
Mm.
Och sen gick den här veckan och då hade vi hade 11 elever, 8 hade dyslexi. Ja. Så när vi var klara med den här första veckan så hade vi en som var dyslektiker. De andra 7 hade blivit friska.
Mm.
Ja, då visste det sig att de hade inte förstått det här med inlärning. Utan om någon hade sagt till dem att du har dyslexi. Mm. Ja, sa de, och så slutade de läsa.
Ja, just det.
Så att grejen var att när vi gick ut och så hade de flesta låg alltså mellan 60-80% inlärningsförmåga. Mm. Efter en vecka. När de fick förklarat hur det går till att läsa.
Mm. Ja, just det.
Så att grejen är också hur man sen lägger upp utbildningsmomenten. Så att vi har ju nu under de här åren som vi har hållit på med livsstilskoordinatorn och utbildat 40 stycken elever. Vilket vi är jättestolta över. Och det tänkte jag avsluta med att säga bara att tusen tack för att jag fick vara med här. Tack ska du ha Micke för att du kom hit och lät mig prata lite då.
Ja, det är fantastiskt att få träffa dig igen. Alltså det, jag anser att du är en av mina vänner där vi inte umgås. Liksom så finns du i min sfär av människor som jag har mycket tillit till, kan jag säga. Och det var fint att dela den här stunden med dig. Och vi vet inte riktigt när det ska publiceras, men det återkommer vi med.
Vad blir den? 10-15 minuter?
Nej, 90 minuter, ganska exakt tror jag.
Okej.
Ja, tack så jättemycket.
Tack ska du ha.
Tack.